Den här veckan har jag brottats en väldig massa. Jag hade en aning om vad jag skulle stå här idag och säga. Men det var en väldigt vag aning. Och hur jag än bar mig åt så kunde jag inte få grepp om det. Jag kunde inte liksom få det där brottagreppet som man behöver ha för att kunna slåss med Gud tillräckligt länge för att bli överbemannad. Och så kommer man upp här och haltar på höften som en sann gudsman. Den här veckan har jag varit fullständigt golvad hela tiden. Jag visste att Herren ville att jag skulle lära mig själv någonting om bön. Och att predika om bön, att undervisa om bön är något av det läskigaste jag vet. Därför att jag har mött väldigt, väldigt mycket av olika saker som människor har sagt om bön. Och varje gång så tycker jag att någonstans, det är så fruktansvärt lätt att missa målet. Det är så fruktansvärt lätt att säga för mycket. Eller säga för lite. Eller peka åt fel håll. Det sägs att en ung doktorand i Princeton University kom till sin professor för att få reda på vad han skulle skriva sin doktorsavhandling om. För han sa att nästan allt är ju utforskat. Finns det någonting kvar i världen som man kan göra grundforskning på? Han var fysiker. Finns det något vi kan göra grundforskning på som kan driva det framåt? Finns det någonting som inte är uttömt? Och då svarade hans professor, som var en viss doktor, Albert Einstein, svarade honom: skriv om bön. Någon måste ju utforska bönen, sa han. Och det är med bönen ungefär som det är med berättelser. Att det är väldigt svårt att utforska det. Därför att nästan alla vet vad en berättelse är. Alltså man känner igen en berättelse när man hör den. Och nästan alla från riktigt, riktigt små barn kan berätta en berättelse. Kan förstå och följa med en berättelse utan problem. Men sen har det skrivits massor av forskning som har försökt att definiera vad en berättelse är. Vad som gör en berättelse till en berättelse. Och det pekar åt lite olika håll och det spretar. Men det finns ingen som riktigt har lyckats rama in och säga: det här är en berättelse. Och lite så är det med bönen också. Vi kan be. I viss mån. Från riktigt, riktigt små barn till riktigt, riktigt gamla troshjältar så har vi någon slags instinktiv möjlighet inom oss att vända oss till Gud i bön. Och det har skrivits, som jag sa, det har skrivits hyllmeter om bön. Men precis som det är med berättelsen så kan man aldrig riktigt definiera vad som gör bön till bön. Och tala om hur bön egentligen fungerar. En text, en berättelse i Lukas evangeliet kapitel 11. Jag kommer att beröra den lite grann, men jag kommer inte riktigt att gå igenom den så som jag brukar göra alltid. Men där berättas det om en gång när Jesus hade dragit sig undan för att be. Och när han hade bett så kommer hans lärjungar till honom och säger: Herre, lär oss att be. Johannes döparens lärjungar lärde dem att be. Och nu kommer de och säger: Herre, lär oss att be. Och det där är en bön som jag tror att jag, som liksom har klingat inom mig under hela tiden som jag har arbetat med det här. Och det är en väldigt märklig förfrågan. Därför att de här människorna, de var trogna judar. De hade vuxit upp. Sen de var 8 år gamla så hade de fått lära sig att be. De hade, alltså vid den här tiden när en, och det här behövde inte vara så att säga en rabbinsk studerande jude, utan bodde man i Judén så kunde man nästan säga att vid den tiden när du är vuxen så kan man hundratals böner utan till. För man ber dem i synagogan, man har fått lära sig sen barnsben att be. Men när de ser Jesus gå iväg och be, så är det som att det här är någonting annat. Det finns någonting i Jesu bön som de vill komma åt. Och så kommer de till honom och säger: Herre, lär oss att be. Och så gör han det. Först så ger han dem en bön. Han säger att när ni ber så ska ni säga så här. Och så ger han dem en bön. Det vi känner som vår fader eller fader vår. Och sen så undervisar han dem lite grann om bön. Och vi ska komma tillbaka till det. Men först så skulle jag vilja lyfta upp några saker för min egen del som jag har märkt är ett hinder för mig när jag närmar mig Gud i bön. Det finns vissa saker som ställer till det för mig och som jag tror att även Jesus såg, för det här återkommer i hans undervisning sen. Det är så här, Jesus bad mycket. Väldigt ofta så drar han sig undan ifrån människor för att vara med Gud i bön. Och så där har det varit med människor genom historien. Man kan rada upp en massa folk. Martin Luther bad ungefär 3-4 timmar om dagen. Det finns gott om exempel på människor som både innanför och utanför klosterlivet som har spenderat mycket tid i bön. En sak som jag var väldigt förundrad över förra året när vi var i Indien och träffade Prem Kumar, pastor Prem i Davangere, var att han ber åtminstone 5-6 timmar om dagen för olika saker. Han ber för församlingen, han ber för Guds rike, han ber för människor som söker upp honom för att få förbön. Han ber och ber och ber hela tiden. Och då känner man lite så här, hur kommer det sig att vi i Sverige så lätt hamnar i ett läge där vi liksom, ja men, även om vi vill komma in i bönen, vi kommer dit med gott hjärta eller glatt hjärta och så där, och sen efter 10 minuter eller någonting så börjar man skruva lite på sig och sen så är man någonstans långt borta. Och nästa gång som jag ska be så är det jättejobbigt att överhuvudtaget komma dit. Vad är det vi kämpar så mycket med? Hur kommer vi till den där bönen som Jesus levde i? Jag tror att en sak som hindrar mig ifrån att leva naturligt i bön, det är att jag så väldigt lätt glömmer vem det är jag kommer till när jag ber. Jag har så väldigt lätt att se så mycket andra saker. Philip Yancey, vet jag, han beklagade sig över det här. Han sa det att det är så ofta när jag ber som jag är oroad över att känna Guds närvaro. Eller om jag inte känner Guds närvaro när jag ber. Men jag har nästan aldrig reflekterat över ifall Gud känner min närvaro när jag ber. Jag är så upptagen av att känna om Gud är närvarande i min bön att jag inte ens har frågat mig om jag är närvarande i min bön. Jag tror att vi kan vara sådär. Vi kommer inför Gud så är vi uppfyllda av... Det kan vara uppfyllda av det vi ska be om. Vi har liksom bekymmer, vi har olika saker som ska betas av, saker och ting som vi vill lägga fram inför Gud, och det är vi helt uppfyllda av. Ibland är vi bara uppfyllda av att nu, minsann, ska vi be. Ungefär som när man ger sig ut och på en sån här, jag vet, jag var ute och gick en gång på en sån här jättevackert naturområde. Och jag var så inställd på att nu ska jag gå och se på någonting vackert. Så jag gick och tänkte på att nu är jag här och ser på någonting vackert. Och sen plötsligt så hade jag gått runt hela den här sträckan, hade inte sett någonting. För jag var så uppfylld av att jag skulle minsann vara där och se någonting vackert. Ibland så kan det bli liksom, vi kan vara så fyllda av saker så att vi inte är medvetna om var vi står i bön. Och jag tror att det här kan leda till väldigt märkliga saker i våra böner. Det kan leda till att vi begränsar bönen väldigt mycket till vad vi tror är möjligt. Om jag har ett angeläget bönämne och så lägger jag fram det inför Gud och är helt uppslukad av det här bönämnet, så blir min bön väldigt begränsad till vad jag tror kan hända med det här eller borde hända med det här. Därför att jag är liksom, min horisont har krympt väldigt mycket. Eller så kan det leda till att jag kommer inför Gud på ett sätt som är fruktansvärt respektlöst. Så många gånger har jag kommit inför Gud i böneiver, så att säga. Jag har gått på och domderat, för jag visste vad som skulle ske och jag skulle liksom kämpa på i bönen, och förhöll mig fruktansvärt respektlöst. Därför att jag inte kom ihåg vem jag var inför när jag bad. Det finns bönesituationer i förbön och annat när vi som kristna använder Jesu namn ungefär som en trollformel. Som en lysknapp som vi kan, för att sätta på Guds kraft för att göra det vi vill att han ska göra. Jakobsbrevet skriver om bönen. Det står att ni ber, men ni får ingenting. Därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era egna begär, säger han. Och då finns det en text. När jag hamnar där, eller när jag tror att jag är på väg att hamna där, så finns det en text som jag brukar återvända till. Det är en ganska lång text, så jag ska bara göra några små såna här axplock ifrån den. Men den står i Jobs bok, i kapitel 38. Och Job, han har liksom beklagat sig inför Gud. Han har ju lidit väldigt mycket. Han är själv oskyldig. Och så har han liksom öst ut det här inför Gud och inför alla och sagt att det finns ingen rättvisa i världen. Gud har glömt mig. Han ser inte till dem som lider. Han ser inte till dem som är förtryckta. Han låter de rika de onda får dö i frid medan de goda får lida och så vidare. Han har beklagat sig och han hade skäl att beklaga sig. Och i kapitel 38 så kommer Guds svar på det som Job har sagt. Det står att Herren svarade Job ur stormen och säger: vem är du som höljer min visa plan i mörker med ord utan förnuft? Var redo. Gör dig redo. Var en man. Ge mig besked när jag frågar. Och så börjar Gud att räkna upp saker här. Han säger: var var du någonstans när jag lade jordens grund? Få höra nu, du som vet och kan. Vem bestämde jordens mått? Det vet du säkert. Vem spände mätsnöret över den? Var fick dess grundvalar fäste? Vem la hörnstenen? Medan alla morgonens stjärnor sjöng och gudasönerna jublade. Vem satte portar som spärr för havet när det bröt fram ur moderlivet? Och jag gav dem molnen till kläder och dimman till lindor. Då satte jag en gräns för det och stängde det med portar och bommar och sa: hit men inte längre. Här ska dina stolta vågor hejdas. Har du någonsin kallat fram morgonen? Har du visat gryningen dess plats? När den ska gripa om jordens hörn och skaka bort det onda. Han öser på liksom, inför Job. Och säger: har du varit framme vid havets källor? Har du vandrat genom de dolda djupen? Har du skådat dödens portar? Portarna till det yttersta mörkret. Kan din tanke fatta jordens vidd? Låt höra nu om du vet allt detta. Och så, det är en helt underbar text när han går på här och pratar om: var går vägen till ljusets hem? Har du varit vid snöns förrådshus? Och ger en bild av vem Gud är. Låter Job stå där och skåda vem han har talat om. När han får se att här står jag inför den som binder samman stjärnorna. Den som låter aftonstjärnan gå upp i tid. Och han fortsätter att prata om liksom hur Gud, så att säga, skaffar mat åt djuren. Hur han ser till att de föds i rätt tid. Och så vidare. Och Job, allt eftersom han hör det här, känner hur det här egot krymper hela tiden. Och till slut så måste Job svara Herren och säga: jag är så liten. Jag är så liten, säger han i kapitel 39, vers 36. Jag är så liten, vad kan jag svara dig? Jag sätter handen för munnen. Gång på gång har jag talat, men nu säger jag inte mer. Så talar Herren igen på samma sätt. Och då måste Job svara att på samma sätt. Att nu vet jag att du förmår allt. Ingenting som du har föresatt dig är omöjligt för dig. Jag har talat om det jag inte begriper. Det som är för högt för mig. Det som jag inte vet någonting om. Jag tror att alltså den här texten brukar jag återvända till. Det här sammanhanget brukar jag återvända till. För att ställa det där perspektivet rätt. För att jag ska få se vem jag står inför när jag ber. Därför det sker någonting viktigt med bönen. Därför jag tror att om det är så att vi glömmer vem Gud är, så är det oftast så att vi tror för lite om Gud eller för mycket om oss själva. Vi tror så lite om Gud så vi låter bönen krympa till våra möjligheter, vår fantasi. Eller så tror vi så mycket om oss själva så att vi kan göra Gud till ett verktyg för våra projekt, våra drömmar. Och då behöver vi se det där. Vi behöver se hur oändligt stor Gud är. Vi får se att gränsen för vad våra böner kan uträtta är inte våran fantasi, utan Guds makt. Vi behöver se att han är så stor så att vi, som någon uttryckte det, kan lära oss att sluta berätta för Gud hur stora våra bekymmer är och börja berätta för bekymren hur stor vår Gud är. Det finns ett hopp i det. Och jag tror också att vi behöver få lära oss att se hur oändligt små vi är i relation till honom. När jag ber så står jag inför någon som har skapat himlen. Jag står inför honom som har skapat jorden. Han som håller universum i sin hand. Han som har bestämt livslängden på stjärnorna. Han som styr planeterna i sina banor. Jag står inför honom. Och då måste jag se att jag kan inte kontrollera honom. Det enda jag kan göra är att be om hans förbarmande. Psalmisten skriver i Psaltaren 46, vers 11 står det: lugn, besinna att jag är Gud. Upphöjd över folken och upphöjd över jorden. Så det första som vi behöver komma ihåg när vi ska lära oss att leva i bön är att i bönen står jag som människa inför universums skapare och herre. Och vi måste låta det prägla våra böner. Därför det innebär att å ena sidan finns det något oändligt stort. Det finns ingen gräns för hur stora våra böner kan vara. Men det finns en gräns för hur egocentriska de kan vara. Sen finns det ett annat dike. Och det är när vi glömmer hur den guden ser på oss. Det är naturliga reaktioner när man drabbas av Guds storhet är att man känner sig själv försvinna. I en annan saltarsalm, psalm 8, så skriver David att när jag ser på din himmel som dina fingrar har skapat, på månen och stjärnorna som du fäster där, vad är då en människa att du tänker på henne? Vad är en dödlig att du tar dig an honom? Alltså man hamnar i det här att om Gud är så hög och så helig, varför skulle han bry sig om någon som jag? Varför skulle han vara intresserad av de bekymmer som jag kan brottas med dagligen? Det skulle vara lite grann som om jag får punktering på cykeln på vägen hit. Så ställer jag mig inte och ringer upp statsministern och säger: jag har ett problem här, ett allvarligt problem med kommunikationerna här. Jag vet inte hur vi ska lösa det. Det känns absurt på något sätt. Eller om jag och min fru skulle bråka om vem som ska diska. Liksom. Det är ju inte så att vi ringer upp FNs högkvarter och säger nu är det en konflikt här. Ni får skicka hit någon. Alltså för att, jag har diskat jättemycket. Ja, liksom. Man känner liksom att det finns ett glapp i proportionerna här. Och ändå så finns det de som får för sig att när jag får punktering på cykeln så kan jag vända mig till han som har skapat himlen och jorden. Och säga, jag har problem här, jag vet inte hur jag ska hinna till jobbet. Jag tror att det andra som vi måste lära oss är att se hur Gud förhåller sig till oss. När Jesus undervisar sina lärjungar om bönen så har han med sig det här perspektivet. Jesus visste vem Gud var. Därför att han var själv Gud. Han var där när jorden skapades. Han är själv en del i det här som håller allting vid liv. Han vet vad helighet är. Han vet vad makt och härlighet och ära är. Och när han vänder sig till Gud i bön så adresserar han honom. Han talar till honom som Abba. Som är ett arameiskt ord som nog egentligen bäst kan översättas med min pappa. Det är en bestämd form men utan subjekt så att det blir min pappa. När 1917s översättning skulle stadfästas så tyckte hovet att språket var för vardagligt. Så man ville ha ett mer högtidligt språk, man ville ha ett mer värdigt språk. Och därför delvis så översätter vi fortfarande. Det här dyker upp på fler ställen. Och ibland så, ganska ofta, så översätts det fortfarande med fader. För det är ett mycket värdigare ord på något sätt. Men egentligen så är det här liksom ett väldigt intimt ord. Det är barnens ord när de kommer till sin pappa. Och det är så som Jesus adresserar universums herre. Och det är så som han också lär sina lärjungar att prata med Gud. Han har med sig på ett sätt båda de här perspektiven. Och jag tror att någonting av det som präglade Jesu bön så starkt, den där hemligheten som lärjungarna fick syn på, en väldigt viktig nyckel till det är att Jesus visste det här. I bönen står jag som människa inför universums skapare och herre. Och i bönen står jag som ett barn inför en kärleksfull far. När han ger dem den här bönen så ser vi att det är en bön som börjar i lovprisning. Som liksom börjar med stora ord. Som talar om att Gud är den rättmätiga härskaren över himmel och jord. Det är det vi ber när vi ber, ske din vilja i himlen så som i himlen så och på jorden. Men det finns också det här intima tilltalet. Vi börjar med att adressera honom som pappa, som vår far. Och eftersom Jesus visste det här, han visste vad helighet var, han visste vad höghet var, han visste vem Gud var, men han visste också vad kärlek var. Han visste hur gränslös, skandalös Guds kärlek var till människan. Det var ju därför han fanns på jorden. Så älskade Gud världen, att han gav den sin enda son. Det är därför som Jesus säger, ni får inte stanna på tröskeln och skåda ut över Guds härlighet. För att nu finns det en öppen dörr. Det finns en väg in till honom. Och eftersom han också kände sin pappa så sa han också att var inte rädda för att tjata på honom. För att han kan vara lite seg ibland. Det är ett väldigt skönt förhållningssätt som Jesus har till Gud. När han ger liksom den här bilden av en man som kommer och knackar på dörren hos sin granne för att be om bröd. Mitt i natten, det passar inte alls. Och sen så sänds moralen i berättelsen, eller det slutar med att han måste ge upp. Den här mannen måste ändå stiga upp och ge honom brödet, bara för att han tjatar så fruktansvärt. Och så, säger Jesus, ska ni göra med min far. Man kan ju undra liksom vad man som pappa skulle tänka i det läget. Om jag skulle säga att ja, ni kan få min pappas adress. Ring på när som helst och öppnar den inte, så fortsätt bara knacka. Förr eller senare så ger han sig. Men så säger han faktiskt att ni ska göra. Därför han säger att den som ber får. Den som söker finner. Den som bultar kommer att få se dörren öppnas. Det här kan ju kännas som ett väldigt... Alltså skulle jag bara ha det här perspektivet skulle det kännas ganska ovärdigt. Det skulle återigen kännas som det där att du får vad du vill bara du tjatar tillräckligt länge. Men jag tror att har vi med oss båda de här perspektiven så blir det plötsligt någonting annat. Då blir det en bild av egentligen det vackraste vi har. Kärnan i nåden. Som säger att jag som människa som är liksom ingenting. Jag är en lerklump, en handfull jord som lever några korta år här på ytan av det här gruskornet som svävar omkring i universum, ute i periferin i en bland tusen och åter tusen galaxer. Och när jag vill så får jag träda fram inför universums skapare och herre och få tillgång till hans fullständiga, 100-procentiga uppmärksamhet. När jag vill. Och jag får komma med vad jag vill till honom. Bernard av Clairvaux, en sån här fransk munk från medeltiden. Han uttryckte det ungefär så här att det finns egentligen ingen baksida med bönen. Därför att varje gång vi med uppriktigt hjärta kommer till Gud så får vi någonting gott. Antingen får vi det vi ber om det är gott. Eller så får vi inte det vi ber om utan någonting mycket, mycket bättre. Alltså han säger, det finns ingen hake med det här. Varje gång du kommer till Gud så får du någonting bra. Därför att han älskar och ger goda gåvor. Det är inte alltid så att vi vet vad som är bra för oss. Men vi ber om det. Och varje gång vi ber om det får vi något gott. Antingen får vi det vi ber om eller så får vi något mycket bättre. Det finns ingen anledning att inte utnyttja det där, säger han. Och jag vet att det kan vara så där att jag kan få komma till Gud med vad som helst. Men ibland så har jag inte ens någonting att säga. Det är också okej. Du får komma inför Gud utan att ha någonting att säga. Det finns tillfälle att komma till honom och bara finnas inför honom. Bara förundras över den här möjligheten att finnas inför den högste. Att finnas i hans blick. Att få egen tid med Gud. Att förundras över hur stor han är. Och få bli lugn och trygg i hur liten jag är. Och får vara i hans händer. Jag tror att om jag på riktigt kunde få grepp om det här. Vad det innebär. Vilken fantastisk gåva det här är. Då skulle jag vilja leva i bön varenda stund av mitt liv. Men det tar tid att lära sig. Ibland så glömmer vi att vi har att göra med vem vi har att göra med när vi kommer inför Gud. Och ibland så glömmer vi att han ser på oss med evinnerlig, gränslös kärlek. Men jag tror att hur det än är med den saken så kan vi lära oss. Steg för steg får vi komma dit till ett liv i bön. Så länge vi tar det där ordet på allvar och använder det när han säger kom till mig, gör alla era önskningar kända inför Gud. Och då tänker jag att det är ett väldigt bra steg att börja med bönen Herre, lär oss att be. Ska vi göra det? Herre, vi vill tacka dig för en nåd som är större än vi någonsin kan förstå. Att vi som är de vi är får komma inför dig. Får finnas i din blick. Får veta att du är ständigt närvarande även när vi inte är det. Herre, vi ber att du ska lära våra hjärtan att se dig klart. Att du ska lära oss att komma inför dig på det sätt som du älskar. Lär oss först att se din helighet, din höghet och vår egen litenhet i relation med dig. Så att vi får bli befriade från våra tankar och idéer om oss själva som håller oss tillbaka och binder oss i högmod. Men låt oss också få se oss genom dina ögon. Som dina barn. Som du älskar och längtar efter. Så att vi får öppna oss som törstig jord och ta emot dig. Så att vi får komma inför dig med allt som vi är. Allt som vi har. Vi tackar dig för att du har gett oss din sons ande. Som ständigt ropar Abba, Fader. Herre, vi ber oss nu att du nu ska röra vid var och en av oss under den här sommaren som ligger framför oss. Låt oss få växa i bön. Låt oss få lära känna vilka djup det finns i relationen med dig. Vilka fantastiska skatter som du bär på. Vilka möjligheter till befrielse som det finns att bara få finnas i din närhet. Få bli renad genom din ande. Och lär oss, Herre, att komma till dig med lika tomma och öppna händer som vi föddes till jorden. Utan någonting som tynger oss, håller oss tillbaka. Ingenting som vi krampaktigt håller fast vid. Utan hjälp oss att i frihet få närma oss dig som dina barn. Ta emot din nåd. Ta emot din kärlek. Välsigna oss nu i resten av den här gudstjänsten. Möt oss i veckan som ligger framför. Och lär oss att leva som dina barn under varje dag vi har på den här jorden. I Jesu namn. Amen.